Man blir mer av en chef över en AI än en utförare i sin nuvarande roll. Förmodligen accelerera upp tiden till hälften eller en bråkdel av tiden. Men det man får ut av AI, det är ju en 80% lösning.
Christian Lauritsen, varmt välkommen tillbaka till The Sweden Podcast.
Tack snälla, jätteroligt att vara tillbaka.
Jag var ju i Stockholm förra veckan och vi fick hänga i person, vilket alltid är väldigt kul. Och det vi sa då var att vi måste ta en uppdatering. För att sist vi publicerade ett avsnitt var i mars 2023. Nu sitter vi här i slutet 20 maj 2024, så dryga året senare. Förra gången hänvisade jag det till som den galnaste veckan hittills inom AI med GPT-4 kom ut. Vi såg fler uppdateringar. Och sen dess har vi ju sprungit på, kan man säga. Vad är din reflektion över senaste veckorna?
Nej, men nu börjar ju den här accelerationen som man har ju pratat länge om, exponentiell utveckling. Och nu börjar vi se vad det innebär när bolag efter bolag, OpenAI, Google, snart Apple och snart Microsoft och en massa andra bolag släpper modell efter modell. Och applikation efter applikation, och det går hisnande snabbt, och trots att jag spenderar oproportionerligt mycket tid, skulle jag säga, varje dag för att hänga med, så går det nästan inte.
Nej, men och där delar vi håller ju på och texta och smsa på daglig basis. Har du sett detta? Har du sett detta? Herregud, vad betyder detta? Men och jag tänker att det är det vi ska prata om idag, men vi ska försöka också ta ett steg tillbaka och titta på den verktygslåda som har vuxit, de förmågor som datorer eller maskiner får med hjälp av den här utvecklingen och vad vi kan göra med det. Men först och främst, vi ska liksom sätta ramen lite, för du jobbar ju på en organisation som heter B3 Indes, som är en del av B3-koncernen. Har AI sen vi pratade sist blivit viktigare för B3?
Ja, men absolut. Vi på B3 Indes var ju ganska tidiga 2021, i och med att det började med att vi fick access jättetidigt till GPT-3 på den tiden, som vi pratade om i förra avsnittet. Vart inne och labbat, och vi byggde chatbotar och RAG, alltså man kan prata mot databaser, innan det ens hette det. Men någonstans lossade förståelsen att det här är inte ett verktyg bara för tekniska specialister, data scientist, utan det här påverkar precis varenda roll. Så att vi har ju gått ut brett i hela koncernen och massivt satsat på att varenda person i organisationen, och vi pratar 1000 personer i 25 bolag, ska kunna och vara duktig på generativ AI. Både för egen utveckling och egen effektivitet, och dessutom kunna hjälpa våra kunder på deras AI-resa och bygga verktyg. Och naturligtvis då också på ett ansvarsfullt sätt. För att det handlar ju om att förstå hur man kan göra på ett ansvarsfullt och säkert sätt och därmed, alltså, förstå regelverken. Så att det har varit en jätterolig resa.
För ni har tagit väldigt, jag tycker ni har tagit intressanta steg. Ofta det som vi pratar är det viktigaste. Att, alltså, när alla frågar, var ska vi börja någonstans? Så måste man börja med kompetensöverföring och utbildning. Hur har ni gjort internt för att prata om AI och framförallt kanske med fokus på generativ AI?
Om en bra fråga, och för alla andra konsultbolag som lyssnar på det här, säger jag, gör likadant. Vi måste hjälpas åt att få upp AI-mognaden. Men vår approach har varit att först se till att få en ögonöppnare för vad den här rätt galet kraftfulla tekniken faktiskt kan göra. Och det handlar om att visa på respektive relevanta områden och med praktiska exempel. Och när man väl har fått upp nyfikenheten så följs det upp med utbildningar. Och sen finns det i varje bolag alltid ett gäng ambassadörer eller frontfigurer som tar upp det här. Och sen sprider man kunskapen vidare i bolagen. Så att det görs ganska oberoende av respektive bolag, då, ska jag säga.
Och ni har ju kört en utbildningsserie internt för alla de enskilda bolagen som finns. Vad får ni för respons på den? För här är det jag som vill inspirera alla som lyssnar på detta att göra precis just detta för i sin egen kontext och i sina egna organisationer. Men vad får du för respons?
Jag ska säga att responsen är överlag positiv Och även ganska förvånad. Alltså, det är många som får upp ögonen för att om man säger så här, jag har använt ChatGPT lite grann och sen så, men herregud, kan man göra så här mycket saker? Men det är ju inte bara ros utan även då oro och farhågor. Vad kommer hända med min roll? Vad kommer hända med mitt jobb? Kommer jag kunna vara värd någonting i min professionella kontext? Och det är relevanta frågor. Nästan varenda roll, eller jag skulle säga varenda roll, kommer att förändras. Och man kommer förmodligen levla sig i värdekedjan och behöva göra mer. Man blir mer av en chef över en AI än en utförare i sin nuvarande roll. Och det är klart att det har ju identitetsproblem och sånt. Men hoppar man inte på den här utvecklingen och är kvar och vägrar ta sig an det, så blir det ju jobbigt när det kommer kollegor då som kan vara kanske 3 gånger mer effektiva. Så, men överlag positivt.
Mm. Och det är intressant att säga med kollegor, för det gäller ju också konkurrenter.
Absolut.
Och om vi tittar på det från ett makroperspektiv, så har vi ju sett flera stycken rapporter om Sveriges position, om vad som händer i Sverige, om att vi är för långsamma på att ta till oss den här tekniken. Vi såg i förra veckan, som är där vi ska börja vår diskussion idag om tekniksprånget, kanske äntligen får vi säga ett ganska kraftigt utspel från Carl-Henrik Svanberg, som är ordförande i AI-kommissionen, om att Sverige är efter. Sverige är långt efter, det är också nu bekräftats av AI-kommissionen att det här är viktigt och allvarligt att Sverige börjar göra investeringar och att vi börjar shapea upp faktiskt när det handlar om det. Och det har lett då till att AI-kommissionen flyttar sin slutrapport från vad som var tanken juni 2025 till under hösten, för att vi har inte någon tid att förlora mer. Vi måste börja agera. Vad är din syn på Sveriges nuvarande position inom AI? Du som jobbar med verksamheter där ute, du som ser mycket från ett konsultperspektiv. Vad står vi idag och vad behöver vi göra för att vi ska kunna vända trenden?
Vi ligger efter, och det är ganska tydligt. PwC och Ernst & Young har gjort undersökningar, och jag tror du berättade IBM och Ericsson har gjort undersökningar. Alla pekar på att vi ligger långt efter. Och jag tror PwC:s vd, hon sa ju det, att en stor förklaring är att debatten har fokuserats på säkerhet och farorna och riskerna med AI. Så att väldigt mycket så kommer vi inte igång med initiativen tillräckligt snabbt. Så att där har vi en bromskloss. Och sen kan vi se på verktyg. Det finns ju, jag tar Claude 3 från Anthropic när den kom ut. Men de släpper inte ens den i Europa, eller GPT-4o i sin fulla version. Man släpper inte i Europa på grund av EUA-jakt och GDPR, skulle jag gissa. Vilket gör att till och med verktygslådan, vi får inte tillgång till de senaste, vassaste verktygen. Och även där då hamnar vi efter. Så din fråga, vad ska man göra? Ja, för det första, för att komma förbi säkerhetsoron, så handlar det om att förstå regelverken och förstå hur man på ett ansvarsfullt sätt kan navigera sig framåt förbi dem, snarare än att säga, men det gör vi inte, utan tänka efter. Till exempel, ja, ett jättebra exempel, Swedbank Försäkring då, som säger att ja, men vi börjar fokusera på icke-känslig data för att få igång förståelsen i organisationen. Och leta efter pragmatiska lösningar. Sen som nation, där finns ju massor naturligtvis att göra, att från regeringsnivå satsa på infrastruktur och kanske skapa sandboxes där man kan experimentera. Men där kan jag nästan vända tillbaka frågan till dig. Du är ju väldigt engagerad även i det kanadensiska ekosystemet, och Kanada har ju sagt att vi ska bli en ledande AI-nation, så vad finns det att lära från Kanada?
Ja, men det är en jättebra fråga, för att jag tror att det finns mycket att lära av Kanada. Kanada har varit tidigt på det, jag har pratat om det flera gånger i den här podden, av att Kanada var först med nationell AI-strategi, man har gjort stora investeringar, man har varit väldigt duktiga på att attrahera talang, framförallt inom forskningen, så man har mycket talang i ekosystemet. Och det vi kan titta på utifrån en svensk kontext är kanske vad vi inte har gjort, för vi har en hel del talang i Sverige också, tack vare VAS-programmen, tack vare en liksom stark tradition av att studera på högre nivå, vi har en hög digital mognad, men ändå så har vi liksom inte riktigt hängt med i AI-racet. Men jag tror att det handlar om perspektivet och hur vi pratar om det. Jag har under senaste veckorna gått tillbaka till Yuval Hararis Sapiens för att liksom så här försöka greppa vad är det som gör att vi, vad är det som ser viss utveckling, hur är vi liksom funtade, hur är vi wirade, varför ser vi vissa saker. Och en sak som är väldigt intressant från den boken som jag tror är tillämpningsbart på AI-racet som vi är, det är vikten av fiktion. Det är vikten av hur vi målar upp någonting och vad vi ser framåt. Därför tror jag att en AI-strategi för Sverige är jätteviktig. Inte bara för att vi ska se investeringar, men också för att vi ska visa resten av samhället att vi måste också utforma en AI-strategi. För det är förvånande för mig, så att jag tror att jag har pratat inför 1000 personer de senaste 2 veckorna hemma i Sverige. Och ofta frågar så här, har ni en AI-strategi i era organisationer? Och det är väldigt få händer som sträcks upp. Vad som gör mig ännu mer förvånad är uppföljande frågan som brukar vara så här, har ni en datastrategi? För vi vet nu att så här, data är någonstans fundamentet för AI. Och har man koll på sin data, då har man bra förutsättningar för att göra bra saker med machine learning eller med AI i sina organisationer. Men det är också väldigt få organisationer som har en datastrategi. Så vi har liksom missat den här strategibiten och då kommer det inte med i strategiarbetet, det kommer inte med i vår vision, det kommer inte med som en strategisk pelare som vi ska bygga vår framtida verksamhet på, vilket gör att vi inte investerar i det. Så jag tror en stor del i Sverige har att göra med att lägga om pratet från risken till möjligheterna. Vi ska göra riskbedömningar, men vi måste också prata om möjligheterna och vad det här kommer skapa för oss i framtiden. För det är när vi ändrar den fiktionen, när vi ändrar den storyn eller det narrativet som vi kan börja skapa värde för det och få upp nyfikenheten. Det som jag känner, vad som jag är glad över, för nu är jag kallad den arga optimisten, lyxiga örfilar och så det senaste när jag var i Sverige. Men det som gör mig positiv eller optimistisk här också, det är att nyfikenheten har ökat. Det känner vi ganska tydligt, men så står alla där, vad ska vi göra då? Så jag tror att vi som arbetar i fältet behöver ta ett ansvar och prata om det här ska ni göra. Ni ska jobba med utbildning, ni ska leta efter use cases, ni ska börja testa där ni kan hitta affärsvärde och ni behöver förstå verktygen bättre så att vi tittar på vad ni behöver investera i. Men saken är ju den, och det här upprepar jag gång på gång på gång, i att vi behöver inte investera så mycket i själva teknikutvecklingen, för den, du har varit på det här, många med dig har varit på det här, att de verktygen som blir tillgängliga just nu görs ju tillgängliga för alla. Vi har sett GPT-4 Omni nu bli tillgängligt, vi ser Llama 3 från Facebook, en open source-modell som du kan köra lokalt. Vi ser mer och mer verktyg som egentligen är bara det här, förtränade modeller, multimodalitet, en hel verktygslåda som växer fram för er att tillämpa, men då måste ni ha koll på er data och var de här verktygen kan skapa värde i er verksamhet. Så ni måste stå för själva use casesen. Ni måste veta vilka problem ni vill att det här ska lösa. Och för att det ska hända så måste vi förändra narrativet. Så det tror jag är den största skillnaden med Kanada. För i Kanada pratar man om det från politiskt håll och från ledarhåll som en pelare. En väldigt tydlig pelare och det som kommer driva den framtida kanadensiska ekonomin. Man förstår det och det har vi ännu inte sett i Sverige.
Nej, och jag tror det är rätt. Du berör en annan utmaning också. Det är paradoxen i att man är rädd för AI samtidigt som många tycker att ja, men AI-tekniken är inte tillräckligt bra. Man kan inte lita på den. Vilket också försvårar att hitta use case. För mig är det ganska enkelt. Alltså, värdet i att använda den här AI-tekniken för alla er som letar use case, det ligger i att man kan effektivisera och snabba upp processen. Vad man än gör så kan en AI eller GPT-4 Omni till exempel förmodligen accelerera upp tiden till hälften eller en bråkdel av tiden. Men det man får ut av AI, det är en 80% lösning. Sen behöver man ta vid själv eller kanske bolla med AI och göra finliret med sin expertkompetens. Många gånger så letar man efter lösningar där AI gör hela jobbet, gör allting om man vill kunna förlita sig på att det blir 100% pålitligt. Men det är inte det den här generativa tekniken är. Det är ju världens bästa hjälpreda med att strukturera, organisera, sammanfatta, föreslå, bolla idéer, ifrågasätta, hjälpa till och djuplära en kontext väldigt, väldigt snabbt. Sen så är väl det förmodligen en relativt enkelt sätt att förhålla sig till idag. Jag tror problemet blir om ett par år när de här AI-modellerna kommer vara 95%, 97% pålitliga. Men om man börjar långsamt vänja sig vid att de har alltid rätt, vilket de inte alltid kommer ha. Fast egentligen är det kanske inte annorlunda än att man ber en kollega eller en expert, en mänsklig expert om någonting. Men jag tror ändå man får ha lite grann samma mindset. Det är en expert, men man kanske ska dubbelkolla.
Mm. Ja, men, och där blir det ju viktigt att prata om rollen som de här verktygen, eller nu så ser vi ju liksom ett push mot agenter, och jag tänker att vi ska prata om det. Vi har spelat in ett avsnitt tidigare med Anton Osika här om agenter, och jag tänker att vi ska beröra det lite också, men vad de har för roll. För bland annat Mattias Måsbäck från Region Skåne har lyft, gjorde en jätteintressant presentation på Vitalis som också var förra veckan, och pratade om när vi förlitar oss på AI-beslut, när vi förlitar oss på en insikt eller ett beslutsunderlag som en modell har tagit fram. Och där har han jätteintressanta observationer från akutsjukvården. Och han kommer komma i ett senare avsnitt här också där vi kommer diskutera detta. Men jag tänker att vi ska gå tillbaka och prata om just de här verktygen och den verktygsutveckling som vi har sett senaste veckan. Och vi börjar väl med förra måndagen. Vi börjar väl med OpenAI som alla känner till nu vid det här laget, och GPT-4 Omni. Där OpenAI smög ut en liten demo day helt plötsligt. Det pratades om att de skulle ha search. Det pratades om att de skulle konkurrera med Google search. Men ut kom någonting helt annat. Vad är GPT-4 Omni, Christian?
Ja, men det är en rejäl uppgradering av GPT-4 som, särskilt i demot, så visar man ju en AI som man kan prata med, som svarar med känslor på ett mänskligt sätt direkt utan någon latency. Om man sett filmen Her så är det kusligt likt, tycker jag. Men den kan alltså förstå ljud, den kan förstå bild, man kan visa en film och den kan analysera filmen eller kommentera på den. Ja, på demot så visar de till exempel när någon säger så här, låter jag lugn, och så gör de så här, nej men herregud, sakta ner, det är stressant det gäller. Jag provade i Sverige nu att skicka upp en fil på grodläten som jag råkade hitta. Jag sökte efter ljudfiler. Vi har ju inte samma Omni som de visade på demot, utan den gjorde ju en data science-analys och sa att det här är förmodligen grodläten baserat på frekvens och sånt. Men det som man visar upp där, det är ju en livskompanjon. Det är ju en kollega som på ett professionellt sätt kan bolla vad som helst i en samtalsmässig ton. Och sen så visade man ju inte allting i demot. Den har ju levlat upp många gånger i förmågan att generera bilder. Man kan ta en bild på en person eller på sig själv eller på någonting annat och säga att gör detta som en serietidning, och sen gör den här personen i den här miljön, eller gör en serie där man ser personen i olika situationer. Och den håller stilen och karaktären konsekvent. Fullständigt mindblowing. Jättemärkligt att de inte tog med den i demon. Och massa andra grejer den kan. Det, ja, jag längtar efter att få samma version av GPT-4o som man visade där.
Och jag var precis inne och kollade här innan om när det är. Och new voice mode coming soon står det nu på GPT-4 Omni. Och att den kommer lansera voice mode med GPT-4o capabilities i en alfa-modell med ChatGPT plus kommande veckorna. Så att den är ändå i Nordamerika. Vad jag vet, för nu är jag är i Boston just nu, så att vad jag vet så är det här, så kommer det vara tillgängligt i Nordamerika. Men det som jag tycker är väldigt intressant, och när vi tittar på det, det är att det skapar en ny typ av frågeställning som vi ska ta med oss in i Google-diskussionen här också. Men precis som du säger så har via då att man släpper den här typen av uppdatering. Och det här är någonting som vi får försöka få ut där ute när man tänker på de här modellerna. För det är så himla mycket prat om AI, AI, AI. Jag såg en jätterolig sammanfattning från Google-releasen. Där de har klippt ihop alla gånger de sa AI under de här 2-3 timmarna. Och det var ett extremt långt klipp med AI, 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 AI. Och jag tror att vi som jobbar i fältet gör oss en otjänst när vi gör det hela tiden. Utan det vi behöver kanske prata om det är vilka förmågor som maskiner får, eller datorer får, telefoner får, kameror kan få med de här. Vad kan vi sätta de här på? Och precis som du säger så har nu GPT-4 Omni och OpenAI och även Google nu skapat ett verktyg där maskinen eller datorn kan förstå och hantera, eller framförallt kanske vi kanske inte ska använda ordet förstå, för det går att diskutera hela tiden, men hantera text, ljud, bilder, video och kan uppfatta och hantera sin omvärld. Det är ju två saker som vi pratar om, och att det händer här utan latency. När vi tittar på folk som skriver om det här och kanske det vi diskuterar också, att den stora saken är ju att det nu är nästintill mänsklig latency. Även om det skapar lite märkliga, han skapar märkliga interaktioner som vi såg med Greg Brockman när han skulle prata med två stycken AI-agenter och det blir lite socialt märkligt, så är det fortfarande så att de här modellerna och tekniken kan ju reagera som en människa på omvärlden. Och det innebär ju då att vi har skapat en ny teknologi som ger maskiner de här förmågorna. Och då är ju frågan, vad vill ni göra med dem? Vad vill ni göra med en dator? Vad kan ni göra med en dator i er organisation när en dator eller en maskin kan se sin omvärld? Kan hantera ljud från sin omvärld, kan hantera videoinput, kan byta mellan olika liksom modaliteter, så man kan gå från text till ljud, ljud till video som vi har sett nu från Gemini, och i realtid. Jag tror att det är svårt att ta till sig att det här är till och med realtid nu. Realtidsröstinteraktion.
Ja, och mycket av problematiken när man promptar sig ChatGPT och sånt, det är att den har inte hela kontexten, den får inte hela sammanhanget, och om man är duktig promptare kan man ge sammanhanget. Har man då realtidsuppföljning med ljud och med video och skriver en fråga, ja, men då finns hela kontexten på plats. Om man nu kan leva med de integritetskränkande möjligen implikationerna det har. Men det kommer göra att nivån man kan få hjälp med kommer ju öka lavinartat. Om vi går till något bara enkelt nu på den 4o-versionen vi har i Sverige, så testade jag för skojs skull att ladda in lite skannade kvitton, och så sa jag till att plocka ut datum och belopp och vad det gäller, och ge mig sen ett terminalkommando så att jag kan bara döpa om alla filerna till rätt filnamn med den här informationen. Och det här gjorde den ju felfritt. Det har inte funnits på kartan tidigare. Så det här ändrar ju också OCR-branschen och stackars företagen när detta blir inbyggt i modellerna. Och sen så kunde den dessutom, jag bara roade mig och säga, kan du visa hur man ska redovisa det här enligt FAR och vad det gäller dollar amount utan moms och hur ska det redovisas? Och den ger perfekta instruktioner. Så att vi har hoppat över en jättestor ribba till tillräckligt bra på ännu fler områden. Meta sådana här Llama 3 som kom för ett tag sedan, som är en open source modell man kan köra på sin lokala dator. Den har ju också gått över den där tillräckligt bra ribban. Så plötsligt kan man på sin dator, ingenting når molnet, göra nästan ChatGPT-aktiga uppgifter. Så att varje gång intelligensen ökar lite grann så öppnar man dörren till många, många fler möjligheter. Alltså när Claude kom, då kunde jag säga till den att bygga en iPhone-app, ett litet spel, bara för att demonstrera det i Swift, som jag då inte kan. Och den byggde någonting, jag kopierade in den i Apple Xcode och jag får en felfritt fungerande applikation, iPhone-applikation, från start. Så ribban ökas ju, användningsområdena ökas. jag tycker det är hisnande.
Ja, men det är det. Och jag tänker att vi ska gå in på hur vi använder de här modellerna till daglig vardags. Liksom vad vi använder dem till för att inspirera till också fler använder dem. Men innan det så tänker jag att vi ska också prata Google. För Google kom ju då dagen efter, och från ett marknadsföringsperspektiv, om man gillar marknadsföring och kommunikation, så det verkar ju som att OpenAI och många andra har nu då utvecklat en playbook. Och jag är mycket för playbooks som gammal idrottare, så gillar jag playbooks. Där man ser till att, vet man att Google ska göra en demo day eller Google I.O., så lägger man sin release av någonting som man vet kommer vara liknande, eller kanske i vissa fall till och med bättre, dagen innan, för att ta bort wow-effekten av vad som kommer senare. Men det jag vill säga med det är att det Google lanserar är ju inte mindre wow för det egentligen. Google lanserar ju lite andra saker med sin Gemini och hade en mycket större och längre presentation än vad OpenAI hade. Men om vi går in på Googles olika typer av announcement, vad var det som drog, vad drog på smilbanden där för dig? Vad kicklade din nyfikenhet där?
Ja, men lite grann så var ju Astra, man visade med en videokamera, man kunde gå omkring med en telefon och så förstod den världen, och man kunde säga, vad var mina glasögon? Och sen så bytte de till att man tittade genom glasögonen på världen, och så skrev man lite på en whiteboard, och så kunde man fråga i realtid nästa då, hur ska jag förbättra den här arkitekturen eller någonting sånt där. Och verkligen ett interaktivt bordplank. Väldigt mycket samma sak som GPT-4o. Det som jag tycker personligen är lite spännande är att de ökar kontextfönstret nu till 2 miljoner tokens. Och det är, jag tycker den utvecklingen är spännande. Man gör tidigare så med Claude 2 och sånt där, med stora kontextfönster, så hallucinerade modellerna jättemycket. Google har ju lyckats bra med att de inte hallucinerar. Man gör sådana tests som heter information in a haystack, och så smyger man in en mening i en bok om det var champinjoner på pizzan, och så ställer man en fråga på 100 000-tals sidor text, vad var det på pizzan, och så kan den direkt säga det var champinjoner, och den gör det här superbra. Det som är intressant med den utvecklingen, det är ju att alla chattbottar, där jobbar man mycket med RAG, alltså Retrieval Augmented Generation. Alltså man laddar upp en faktadatabas som man har styckat upp all information med, och så ställer jag en fråga. Hur kan jag, vad säger det här regelverket, vad säger GDPR om att jag får lagra personlig information? Och då tittar man på var är en stor rymd ligger den här frågan, så tittar man vad finns det för information som ligger nära, och så plockar man ner den informationen, så använder man det när man ska svara. Det man missar med RAG-tekniken är att där är liksom förutbestämt lite grann vad som laddas ner på en fråga. Man kan fråga utifrån olika perspektiver. Ja, vad finns det för andra texter som är välskrivna? Eller vilka idéer har högst kommersiell bäring av alla de här 100 000-tals idéerna? Det kan man inte svara på med RAG. Men med sådana här enorma kontexter så kan man faktiskt göra den kvalificerade analysen från olika perspektiv. Så jag tycker ju, från den synpunkten så är det ju en otroligt spännande utveckling. Även om jag gissar att RAG kommer gå mer åt det perspektivet också. Så lite, ett litet ray.
Och där, för att förtydliga två saker här. När vi pratar om tokens så är det alltså inmatningen till de här modellerna. Och när vi pratar om 2 miljoner tokens och vad det betyder i Gemini, så är, man kan jämföra det med att en token är mellan ett halvt till ett ord. Så att det innebär att du kan mata in, beroende på längd på orden, 1 till 2 miljoner tokens. Eller 1 till 2 miljoner ord. Jag läste något reportage som sa att det är ungefär 1,4 till 1,5 miljoner ord i gången som den här då har kontexten av att bearbeta. Och när vi pratar om RAG så finns det jättemycket med det. Alltså Retrieval Augmented Generation vi pratar om då. Så det är som att ge den en faktabas så att vi är tydliga mot lyssnaren. Så att istället för att hämta informationen ur modellen som modellen har och skriver utifrån det, så ber man modellen då sitta, den språkmodellen sitta som ett filter mellan användaren och den faktadatabasen som vi har. Och det är förenklat vad en RAG är. Och du pratar om Project Astra. Och det här är ju någonting som vi har sett. Vi såg om ni gör det. Du pratade redan förra gången vi pratade om Be My Eyes. Vad såg du där?
Men Be My Eyes är ju för det första en fantastisk applikation. Signa gärna upp till det. Det är en applikation där någon som är synskadad kan ringa upp någon som ser. Och så strömmar man en video och så kan man säga till exempel, ja men, häromdagen fick jag en fråga, vad är det för utgångsdatum på de här konserverna? Och så kan man hjälpa den här blinda personen och, med en väldigt, väldigt enkel sak, men som betyder jättemycket för dem då. Och nu görs det huvudsakligen med hjälpare, då, alltså medmänniskor som vi hjälper till. När AI-tekniken kommer in och Astra eller GPT-4o, ja, men då kommer ju det här kunna göras superbra med en AI som på ett trevligt och personligt sätt och hjälpsamt sätt då kan hjälpa de som har olika funktionshinder.
Det är en otrolig lösning och en lösning som verkligen skapar ett riktigt värde, ett mänskligt värde. Vad jag tycker är extra intressant med den här typen av lösning är att, och det här är verkligen relaterat till dig Christian, för att vi har pratat länge och du har sagt till mig länge att du måste ha en virtuell assistent. Du måste förstå vilket värde du kan få av att ha en virtuell assistent. Det här är alltså modeller nu, och därför är Be My Eyes väldigt relevant här, som kan agera som att du skulle kunna ringa någon annan. Du kan ringa någon annan, du kan skicka saker till någon annan, du kan mejla någon annan som är utanför din egen organisation eller utanför ditt eget team och be dem, kan du titta på det här, kan du göra detta, kan du uppdatera detta? Det viktiga är att du, om det här är ett viktigt område för dig och du sitter i ett företag eller i en organisation, det kan vara offentliga verksamheten också såklart, så behöver du ju vara medveten om att om du använder cloudtjänster så delar du det här utanför din egen organisation. Det vill säga att du måste tänka på vilken typ av data du skickar ut, för du skickar iväg det. Det du också behöver göra är att du kanske inte kan lita 100% på den virtuella assistenten. Du kan inte ta i blindo vad den bara levererar tillbaka till dig. Men, så du måste sitta som filtret mellan det den levererar och det du ska tillämpa den på. Men det är precis så som du kan titta på de här modellerna. Är det som så att det du ska göra, om du kan ringa till någon, om du kan dela det med någon, om du kan be någon annan titta på det som är utanför din egen organisation, då kommer du kunna använda de här modellerna för det. Och förmodligen bli smartare, göra det snabbare till billigare penning. Så jag tycker att Be My Eyes är så himla bra exempel på hur den här teknologin utvecklas. Sen såg vi också, vi har pratat mycket om Sora och sånt, men vi såg också någonting från Google som var Veo. Vad var detta?
Jag upplever den som en Sora-kopia, alltså förmågan att med en prompt kunna generera långa videoklipp. Och det som är spännande med de här modellerna är att för att kunna göra videoklipp där personer till exempel i videon försvinner runt hörnet eller en bil kör på en väg och sånt, så behöver man en förståelse av hur världen fungerar. Och det har ju då även Google lyckats med. Och man kan, den här förståelsen kommer ju naturligtvis läcka in i även i språkmodellerna, att de kan resonera och bygga en intern representation av världen och svara på frågor. Så att, ja, rent tekniskt är det mindblowing. Det kommer ju naturligtvis också ha implikationer för videoskapandet i sig som den här modellen kan göra. Och det finns ju lite tävlingar. Var det Runway som hade en sån här filmtävling? Ja.
Ja, filmfestival, AI-filmfestival.
Ja, precis. Och där låter man ju filmskapare då kunna prompta ihop AI-genererade videor. De här kommer att bli bättre och bättre. Så tröskeln från att om man är filmskapare och har ett konstnärligt behov eller uttryck som man vill få ut, så kan man ju manifestera det här med ganska enkla medel. Än så länge blir det väl lite halvbra och sådär. Men jag kan ju tänka mig att vi kommer få se fantastiska filmer och sånt, eftersom man inte behöver chansa på en budget och en variant av en film, utan man kan tweaka och man kan kanske till och med personanpassa filmer. Och naturligtvis så kommer ju många filmskapare riva sitt hår när jag säger det här. Det kommer ju påverka många. Så att som allt, det är fantastiskt, det är imponerande, men det får ju också konsekvenser för hela industrier.
Mm. Och vad har vi sett? För vi är ju på datadelen såklart. Men vilka, och självklart liksom copyright, och det här är sånt som förmodligen, det kommer ju gå upp i rätten nu. Vi vet att det regulatoriska rör sig mycket långsammare än vad tekniken gör. Vi vet att det här, vi har sett till exempel ett case med Andy Warhol som har dragit ut en väldigt, väldigt lång tid. Jag tror att det är över 30 år, det caset, när det handlar om fair use till exempel av data. Så vi vet att rättsligt så kommer det här vara svårt, och det är förmodligen som så att det här kommer lösas via affärsmodeller. Det är förmodligen som så att det kommer komma upp något startup eller någon form av standardiserad lösning som liknande Spotify, som löser streaming och som gör det i samband mellan olika typer av kreatörer, och i Spotifys fall då musikbolagen och streamingtjänsterna. Men vad ser vi om vi tittar på de positiva delarna? För du är ju också en storyteller, du är ute och pratar mycket om det här. Vad ser vi att de fördelarna med AI kan bidra med i framtida berättande och det kreativa uttrycken?
Jättebra fråga. För mig är det att om man har en bild eller en berättelse i huvudet, så kan man få ut den med relativt enkelt och relativt snabbt. Och det är ju fortfarande tydligt att ska jag välja en genererad bild till en presentation eller någonting, och det är väldigt viktigt, då går jag hellre till en designer eller en konstnär och ber den personen att ta fram bilden, för man har fortfarande andra ögon och andra urval. Men det gör ju att massor av människor som har i sig, alltså musik eller bilder men inte kan få ut det, plötsligt får redskapen att kunna manifestera och bli en konstnär själv.
Så det är närmare, och det här har ju du och jag diskuterat under flera års tid, men närmare mellan idé och verklighet.
Ja, men jag skulle säga så. Det är ju egentligen samma debatt, fast 100 gånger mer kraftfullt, som när syntarna började komma och musikerna fnös över att det här är ju inte okej att kunna lära sig spela ett instrument bara genom att trycka på en knapp och byta ljud. Men som sagt, en 100-potens om det räcker i kraften här.
Och som du säger, det är inte hela vägen. Det är inte 100%, det kanske inte är 95%. Men det är kanske 80% i att kunna förklara sin idé, visa för andra att den så här, få andra att förstå. Och här tycker jag att eftersom det är teknik vi pratar om, så kan vi använda uttryck från startupvärlden också på de kreativa uttrycken. Där det är så här, minimum viable product. Att vi kan komma mycket, mycket snabbare till någon form av MVP när det handlar om idéer. Så att ta en idé, ta någonting som du sitter och bär in på dig själv, ta ett kreativt uttryck. Snabbt komma till en position där du kan visa den för omvärlden. Få feedback på den, titta på, är det här någonting jag ska gå vidare med? Det kan handla om ett bokformat, det kan handla om en videos nu då. Det kan handla om idéer till en långfilm, till en kortfilm, dokumentär. Allting blir närmare i tid. Och det är det här effektivitetsskapandet som vi kan göra. Hur använder du de kreativa uttrycken?
Jag dodgade den frågan och vill bara fortsätta på det du säger där. För att det var ju en undersökning där man visade att om man har en affärsplan och man söker kapital, så har du 3 gånger större chans att få kapital om du har använt ChatGPT, för att du får ett bättre artikulerat problem. Man upplever att affärsplanen har bättre kvalitet. Man ser value proposition, säger man på svenska, värdeerbjudandet tydligare. Och någonstans är det demokratiserande på något sätt, att någon som inte har förmågan att uttrycka sig på ett bra sätt men har en fantastisk idé får plötsligt samma förutsättningar som någon som har den förmågan och normalt skulle kommit igenom med en sämre idé, bara för att man kan presentera den på ett bättre sätt. Och sen medan du pratade så naturligtvis tänkte jag att du som är det kanadensiska startup-ekosystemet, där man har en mycket större generativ AI-mognad, märker du av att det används mycket i startup-världen där?
Ja, det gör jag. Sen så ska det sägas att det är inte så här superbrett där heller, men det är kanske mer standardiserat att man gör det. Sen sitter, så jag ska ju vara ödmjuk och säga att jag sitter i en filterbubbla där jag springer på forskningsinstitutioner och sådana som jobbar med detta. Men kan fortfarande vara helt häpnad över att jag har doktorander på Mila till exempel och masterstudenter på Mila som bygger startups som inte prenumererar på ChatGPT. Där jag var så här, men varför gör du inte det? Det är ju helt oförståeligt, men mycket det här, nej, men jag kan bygga det själv, jag kan göra det. Men här har jag ju väl en feedback i att om jag går in på, och det här har satt sig hos mig, men om jag går in på ett café i Montreal så sitter ju folk med ChatGPT på kaféet. Det är ju väldigt vanligt nu i din akademisk stad. Inte bara de som jobbar på Mila utan även då studenter. Även jag har kommit in när det är två kvinnor i 70-årsåldern som pratar om sin lilla bot de har på telefonen. Och att det kanske inte är lika vanligt, men jag börjar se den trenden i Sverige också. Och här har jag en inre konflikt med mig själv, för att jag var på Sana AI's Sana Labs, deras stora AI-event i Stockholm förra veckan då, där Joel Hellemark och hade med sig massa gäster, bland annat och Jeff Hinton, där Joel står och säger att Stockholm är the AI capital of the world. Och jag älskar ju en vision. Jag är inte sen med att vilja ha en ambitiös vision och prata om framtiden. Men jag kan inte tänka mig att det är ens i närheten. Det är så otroligt långt ifrån sanningen. Så shout out till Joel och komma på podden här för att prata om det och vad de ser. Jag ser jättemycket talang i Stockholm. Men jag ser också väldigt många delar som saknas för att vi ens ska vara i närheten av the capital of AI. Och om det ens någonsin är möjligt. Men jag gillar ambitionen och visionen. Med det sagt så ser jag ju en skillnad på vad som händer i Kanada. Men ännu mer såklart om man har varit och besökt San Francisco eller Silicon Valley. Och till och med då New York under de senaste året här. Så är det en enorm skillnad i hur man pratar om det. Vad man bygger, att man slänger ihop saker. Så där man gör mer saker med de här verktygen. Man sitter och utvecklar dem.
Det finns ju en annan spännande aspekt också. Det är att de verktygen görs ju i USA. Så för Sveriges del, vad kan Sverige göra? Ja, men säg att det blir presidentval och man bestämmer sig för att AI-kraften är en sån strategisk fördel för USA till exempel, så den ska vi inte exportera. Vad gör vi då i Sverige? Så någonstans handlar det också om att bygga infrastruktur så vi har egna modellutvecklande bolag eller kanske till och med massiva regeringssatsningar. Det kostar ju en hel del pengar att utveckla de här modellerna. Men att vi inte är en total beroendeställning.
Men då om vi går över på det. Om vi går över på den europeiska utvecklingen. För där har vi ju bland annat då Mistral. Vi har sett en utveckling. Vi har också faktiskt då Anthropic som har tillgängliggjort Claude i Europa. Och vi har Meta som tillgängliggör det här open source. Yes. På AI Sweden så gick Magnus Ahlgren då med sitt team, gick ihop nu med Fraunhofer i förra veckan för att bygga då europeiska språkmodeller. Ett större initiativ som vi ser mycket fram emot. Vi vet att Silo AI har sin Viking-modell. Så det görs ju jobb. Vad tror vi om de europeiska AI-företagen och hur ser du att de här kan utmana de amerikanska?
Det är mycket, mycket svårare förutsättningar. Jag kommer ihåg långt tillbaka 2017-2018 då jag hade ett snack om att när GDPR kom, att det här kommer ju göra att Europa hamnar ohjälpligt efter USA och Kina på träning av neurala nätverk eftersom man behöver massiva träningsdata. Och man kunde ju säga att vi hamnade efter. EU-AI-jakten kommer ju förmodligen begränsa handlingsutrymmet och lite grann vad man kan göra och vad man kan träna. Så det är ju svårare. Missförstå mig rätt här. Reglering behövs. Man kan inte släppa modellerna fritt. Och samhället är inte rustat för vad som skulle hända om man automatiserade bort allting. Det skulle väl bli som ett haveri. Men samtidigt så måste man se till att verkligen från regerings- och EU-nivå se till att de här företagen får en chans att kunna bli konkurrenskraftiga på ett ansvarsfullt sätt. Jag skulle nog säga att i brist på att kapitalet söker sig lätt till Silicon Valley, jag skulle vilja förmodligen se statlig finansiering också för att få de här AI-företagen att kunna göra rejält kaxiga modeller.
Vi ser ju en del finansiering komma igenom i EU nu på europeiska program, även om det är mindre. Vi har pratat länge om liksom access to compute, och där kan vi ju vara helt öppna med att det kommer vara väldigt, väldigt svårt att tävla mot de amerikanska bolagen, för att de har egentligen fyllt Nvidias orderstockar. Så där behöver vi ju ha alternativ, och vi vet att det här har med halvledare att göra och semiconductors. Det finns begränsat antal och vi kan inte leverera hur många GPUer som helst per år. Och där ser vi ju massiva investeringar från både Microsoft och Google och Meta och de stora techbolagen som till och med från statligt nivå är svårt att mäta sig med. Vi ser att Danmark investerar då i en ny superdator tillsammans med Novo Nordic, men den är i förhållandevis ganska liten, eller väldigt liten i förhållande till det som Meta investerar till exempel. Men hur tycker du att man ska se på de här amerikanska techbolagen nu då? Om jag sitter i en helt annan verksamhet, om jag jobbar inom tillverkande industri eller inom tjänstesektorn i Sverige, hur ska jag förhålla mig och se på de stora techbolagen?
Men de är ju världens bästa partner just nu med den AI-kapaciteten de kan erbjuda. Så medan utnyttjar det så mycket man kan. Det är inte mycket att välja på. Och är man inom tillverkande industri och sånt, ja, var det Svanberg eller var det Warborn som tyckte det, att om vi nu har GDPR-utmaningarna att förhålla oss till, möjligen kanske man skulle satsa på att bli världsledande på att kunna hantera maskindata, allting som IoT sprutar ur sig, och bli superduktig på skapa värde utifrån det. Och sen tillverkande industri, där har vi nästa aspekt också, att 2024 är året när man ser humanoider komma till världen, där man sätter in språkmodeller i humanoiderna så att man kan prata med dem, de kan göra allt mer kvalificerade av uppgifter. Så jag tror, precis som vi ser då, att humanoider, BMW och Mercedes, Honda, Hyundai, vad är mer, Tesla, NIO, Toyota, XPeng, alla de här sätter ju i, nu är det bara automotive här, men de tar ju in humanoider i sina, på fabriksgolvet för att hitta use case. Och det här gäller ju egentligen all mekanisk industri. Maskiner är utformade för att människor, alltså humanoider, ska kunna operera verksamheten och kunna göra grejer. Så att där blir också en konkurrens, ett konkurrensområde, och se till att man kanske kan ta bort farliga moment eller moment som kan snabbas upp av en snabb människa. Och naturligtvis så betyder det också att det blir ännu mer jobbigt för många yrken som kommer behöva ställas om. Men jag skulle i alla fall, om jag var tillverkande industri, titta åt det hållet.
Och här ser vi ju en intressant, för vi får också andra typer av, kallade konkurrenter, men kanske de medpartners här. Och det här kommer ju bli, det blir geopolitik av det. Vi har sett sedan då de senaste två månaderna har vi sett en utveckling i Saudi här, och det här är kopplingen till detta då, att Saudi har lanserat en 40 miljarder dollar AI-fond som enbart ska fokusera på AI, samtidigt då som Aramco, det saudiska bolaget, bygger den första generativa, eller det vi kallar foundation model för industri. Så att man har investerat i att bygga en industriell modell som är som GPT, fast då enbart mot industri och industridata. Så man investerar stora mängder i detta för att man ska förstå industrin bättre och ha en mer konkurrenskraftig industri. Och detta är ju då intressant utifrån det som Svanberg har sagt, att men Sverige, vi har en väldigt, även om tjänstesektorn är större, så supportar tjänstesektorn mycket den svenska industrin och den svenska exportindustrin framförallt, där det är, jag tror att Warborn pratar om 50% av BNP motsvarar våran export. Och vi måste ha en stark exportsektor i Sverige för att vi ska behålla det välståndet vi har. Och den starka exportsektorn är beroende av en hög produktivitet. Och vi vet att de här verktygen ökar produktiviteten. Och då blir det ju ganska intressant att det är andra som är snabbare på detta. där vi kanske till och med blir beroende på av de här modellerna. Men att vi kanske också då behöver titta på hur gör vi själva? Hur teamar vi ihop mellan flera stycken svenska industriaktörer som vet att vi har vår bas i Sverige, vi vill ha ett starkare Sverige, så låt oss utveckla en gemensam industriell generativ AI-modell för att gå in i liksom fjärde industriella revolutionen och så vidare. Och där tror jag att vi kommer vara helt beroende av en förståelse på högsta nivå. Förståelse på ledningsgrupp, förståelse hos våra politiker, förståelse hos Riksbank, hos pensionsfonderna för vad vi ska investera i. Och jag hoppas att vi ser den utvecklingen framåt i Sverige, just för att vi behöver det. Vad ser du att, för du är också ute och föreläser mycket, Christian. Har du märkt en attitydförändring hos svenska ledare under senaste året sen vi pratade sist?
Absolut. Man förstår att det här är någonting man ska ta på högsta allvar och att det är bråttom och att man behöver göra någonting. Och det är tydligt i de företagen där högsta ledningen, inklusive B3, där man säger att vi ska bli bäst på generativ AI som ambition. Där man från toppen går ut och säger att det här är på riktigt. Vi måste lära oss och bli bra på teknologin. Jämfört med företagen där man har enskilda eldsjälar som har förstått det, men där ledningen inte har förstått. Svar på din fråga då är att jag ser en väldigt tydlig trend mot att de allra flesta företagsledningarna har förstått vad det handlar om. Även om man inte har alla svar hur man ska göra det då.
Så hur ska man göra det? Vad är, om vi pratar om playbooks?
Jag väntade den frågan.
Million dollar question. En billion dollar question kanske.
Här är svaret. Om man bara visste då hade ju Sverige inte haft ett problem. Jag tror det handlar om få upp medvetenheten och förståelsen för hur man använder modellen och vad de kan på bred basis. För när man gör det, då kan var och en se i sina arbetsmoment, sina processer, hur man kan effektivisera arbetet. Och sen är det naturligtvis att bygga upp kompetens kring hur man bygger lösningar som integrerar modellerna. Alltså, ta RPA, Robotic Process Automation som heter, alltså mjukvara som kan agera som en användare. Öppna det här programmet, kopiera ett fält här, stoppa in det i Excel eller mejla iväg svaret. Kopplar man ihop sådana mjukvaror med språkmodeller så har ju plötsligt den här råa enkla automationen fått en hjärna. Och så kan man automatisera bort delar av processerna mycket mer effektivt. Så att alltså, medvetenhet om vad man kan, försök att experimentera med att bygga lösningar. De allra starkaste use casen är ju för närvarande framförallt då chatbotar, att man kan kalla dem digitala medarbetare, tycker jag är mer rättvisande, inte så förminskande namn, där man kan prata mot faktadata och så börjar mäta istället hur mycket tid sparar man på att leta och söka och sen validera jämfört med andra. Men lär experimentera. Gör saker hellre än att fundera på om vi överhuvudtaget ska börja, för det kan vara farligt.
Så, och hur använder, för att vi ska ta lite exempel, hur använder du de här modellerna? Vilka modeller använder du? Vad gör du? Vad skapar de för värde för dig?
Huvudmodellen är ju ChatGPT, men även då Claude 3 från Anthropic. Alltså de får ju nästan någon form av personlighet. Jag tycker Claude 3 är behagligare att göra med har ett behagligare språk. Och Claude 3 är det tillåtet i Europa än? Men om det inte är tillåtet än så kan man gå via poe.com och betala $20 i månaden så kommer man åt den modellen. Och sen den tredje superverktyget skulle jag vilja säga är Perplexity. Och det är någonstans vad Google borde vara. Och även vad man säger att Google ska vara nu efter Googles tåg häromdagen. Men då kan man alltså skriva en vag fråga. Ge mig en, briefa mig om detta företaget eller vilket gott kaffe. Hur får man fram kaffe? Och då söker den på 20 olika datakällor, sammanställer resultatet och presenterar bra svar. Så tänk ChatGPT fast totalt faktabaserat. Många använder ju ChatGPT som Google, vilket är lite oturligt. Det resulterar ju att folk konstaterar att den hallucinerar och så slutar man använda den. Då ska man gå in på Perplexity istället. Så det är väl de huvudsakliga verktygen. Och så Midjourney för bilder eller ChatGPT för bilder också.
Och där tycker jag, där är det du som, du var väldigt snabb på Perplexity, och det är ju, om jag tittar på vad jag använder så använder jag ju ChatGPT flera gånger för att jag har egna agenter som är mina digitala medarbetare eller mina digitala assistenter som gör olika delar. De hjälper mig, alltså jag får jättemycket hjälp av AI för den här, för att spela in den här podden, och kan vara mycket effektivare. Samtidigt som när det handlar om omvärldsbevakning så är Perplexity just nu från mitt perspektiv oslagbart. Och jag, nu när jag fick chansen att spendera mycket tid med ledningsgrupper och styrelser när jag var i Sverige, så var det intressant, för att det var så mycket som handlade om trendspaningar. Det var mycket frågor om trendspaningar och hur vi gör trendspaningar och var vi hittar informationen. Och där är Perplexity ett måste. Jag kan inte, och det är också ett bra sätt, tror jag, att lära sig använda tekniken, för att vi vet att Google kommer gå mot det här hållet. De måste det. För det är så oslagbart sätt att hitta information på. Stark rekommendation till det. Jag tycker de här är väldigt, väldigt bra sätt att göra det på. Om vi då tittar lite framåt som en avslutning och vad man behöver göra sig redo på. Vad ser du för trender? Vad ser du för trender framåt? Vad tror du att vi står om ett annat år? Vad ska man göra sig beredd på?
Om ett år, det är ju
50 ljusår
i tideräkningen. Modellerna kommer vara rejält mycket bättre. Vi kommer ju se GPT-5 från OpenAI så småningom. Man spekulerar att den kommer släppas efter det amerikanska valet för att den inte ska kunna missbrukas. Och det kommer ju höja den där tröskeln, just som jag var inne på förut, att det kommer bli skrämmande bra det man får ut, men jag tror inte tillräckligt bra för att helt kunna lita på det, även om många kommer lita på det. Så den där kommer vara farlig. Jag tror att vi kommer se massor av humanoider. Hushållsrobotar kommer nog om ett år börja ha sitt intåg i världen. Jag kan gissa att vi kommer se varianter på, det har varit diverse misslyckade försök att göra hjälpmedel som man kan, utan att nämna några namn, som ska ha personliga assistenter. Men jag skulle tro att man kommer ha assistenter som typ kan prata i örat och se vad du ser eller i glasögonen, som kommer vara som en följeslagande eller partner som alltid är med dig. Ja, ungefär de sakerna. Naturligtvis så kommer pålitligheten och hallucinationerna ha försvunnit ganska mycket. Inte helt, tror jag. Vad ser du?
Ja, men jag tror att den utveckling vi har sett i Sverige är intressant här, för att även om vi ser som sitter i, liksom längst fram i tekniken och hela tiden liksom testar nya saker, verkligen kan vara early adopters på alla möjliga tjänster, så ser vi att liksom adoptionen brett är ganska långsam, och vi har sett att ChatGPT har massor av användare, nu var det 200 miljoner eller flera hundra miljoner i alla fall användare som gör det. Men det är många som har svårt att hitta värde av det. Jag tror att vi kommer komma närmare värdet. Men det jag tycker är intressant, vi har diskuterat Rabbit, den här nya telefonen som skulle få alla de som blev en flopp någonstans när den väl kom ut, för att den hade inte de förmågor som vi trodde, som egentligen den ville ha var GPT-4 Omni. Det var det den skulle kunna göra, vad den skulle kunna förstå sin omvärlden. Men vad som jag tror är viktigt att prata om när vi pratar om just de här big tech-bolagen och vi pratar om OpenAI versus Google versus Microsoft och så vidare, det är distribution. Och det är någonting som vi inte alltid pratar om, vad de här verktygen innebär och hur snabbt man kan börja använda dem när man väl får dem i sina händer. Och även om vi säger att ChatGPT har flera hundra miljoner användare, så är det ingenting mot vad Google har. Så när Google börjar flytta in sina generativa AI-verktyg i Gmail, som de har börjat smått göra nu, så pratar vi om att det är över 2 miljarder människor som förlitar sig på Gmail. Det betyder att du genom att använda Gmail får access till detta. Vi pratar också om Microsoft och Copilot som kommer bara bli starkare och starkare. Och jag tror att 70% av enterprise-organisationer sitter i en Microsoft-miljö. Så att du då får Microsoft Copilot som bara blir starkare och starkare. Och det betyder verkligen, och sen privat då så kan vi ju titta på Metas utveckling med, som har Instagram och som har Facebook och som har WhatsApp. Som äger de här bolagen, som äger datan, och du kan sitta i Slack till exempel som drivs av Salesforce. Så att väldigt mycket av de här verktygen kommer tryckas ut i de befintliga tjänsterna. Och jag tror att den viktigaste utvecklingen vi kommer se kommande året, om vi bara pratar Sverige, är en organisations förmåga att ta till sig de här verktygen så snabbt som möjligt. Det är att vara tydlig på att skapa snabba riktlinjer, sätta upp testgrupper som testar de här snabbt för att veta vad man gör för att när man steppar över, vad man inte får göra, vad som är bra use cases, skapa interna typ SWOT-team, pilotgrupper som snabbt testar det här. Och jag vet att det finns i större organisationer, men jag tror att alla organisationer behöver ha detta och hitta ett sätt att dela med sig av det internt. Hitta då ett sätt som gör att, kolla här sparar vi 50% av tiden vi gjorde på detta. Det här är ett nytt sätt för oss att göra utläggsredovisning. Det här är ett nytt sätt att administrera den här typen av tjänst. För att de här verktygen, beroende på vilken miljö ni jobbar i, kommer att finnas tillgängliga. Så det handlar så mycket mer om tillämpning. För det vi vet och det vi har sett nu, det är att teknikutvecklingen springer extremt fort. Mycket snabbare än våran förmåga att ta till sig den tekniken. Så om jag hade varit en organisation, om jag hade suttit som vd eller om jag hade suttit på någon form av beslutsfattande position, så hade jag fokuserat på att öka min organisations tillämpningsförmåga. Enbart.
Och som du säger, 70% har Microsoft, eller vad du nämnde för siffra. Och Microsoft gör ju verkligen många organisationer tjänst genom att man integrerar AI-teknik i precis allting. Tyvärr då för Sveriges del så gör man alla bolag i alla länder samma tjänst. Men det är ju en liten genväg i alla fall. Sen så pratade vi inte om, en trend till är väl förmodligen att allt mer kommer att gå ut lokalt så att du sitter i din telefon eller din dator. Så som Llama 3 egentligen, som vill jag påstå första riktigt bra modellen, har öppnat vägen för. Här kommer vi nog se massor från Apple. De har ju släppt ett gäng modeller med Met och Ferret och vad de... LMU eller vad de nu kan heta. Så att man visar att man har koll och man för dialogen med OpenAI. Så att den personliga produktiviteten när lokala modeller har koll på alla dina mejl och alla dina anteckningar, din kalender och sånt. Det kommer ju öka var och ens produktivitet, vare sig man vill det eller inte. Genom att det kommer bli integrerat. Nu spekulerar jag naturligtvis, men jag skulle bli ytterst förvånad om vi inte kommer se någonting sånt i Apples launch nu.
Mm, och där ser vi ju, där har vi ju Apple, vi pratar om Microsoft och Google, men vi ser också då som till exempel partners till AI Sweden, som IBM, HPE, där vi pratar om att det här är, där jag tycker att de är duktigare på det, ska sägas. Jag vet att det var lyft av Microsoft här förra veckan också, men att framtiden är hybrid. Precis som vi pratar om elbilar eller vi pratar om framtiden av automotive, så är det en hybridlösning. Det är inte antingen eller, utan det finns vissa saker som du kommer vara tvungen att göra on-prem eller lokalt. Och sen så finns det vissa saker som du kan, vissa typer av operationer som du kan lägga i då en molninfrastruktur. Ja. Och att man behöver få sin organisation att också börja tänka på detta. Man behöver få sin organisation att börja tänka på, vad är det för data här vi hanterar? Vad är det för, är det känsligt versus okänsligt? Ska vi kanske börja med den okänsliga datan och sen så flytta från molnet till lokalt för att vi förstår att framtiden är hybrid? Ja. Och vi måste vara duktigare på att prata om det.
Och IBM är också jätteduktiga på helt lokala lösningar, kunna köra lokala språkmodeller och helt inkapslat på egna burkar. Det är många som är väldigt duktiga på många saker. Med de förutsättningarna så kommer jag tror vi kommer se en explosion nästa år. Eller kommande år.
Ja, för det här är det du som har sagt det till mig tidigare. Men bara tänk vilka medspelare vi har nu. Tänk vilka otroliga medspelare som investerar fantasibelopp för svenska organisationer och svenska företag. För att vi ska kunna bli duktiga på detta. Enda man behöver göra är att uppskilla.
Vad det kostar att bygga och köpa en Llama 3 till sin telefon som nu är gratis. Hur många 100 miljoner har de lagt? Eller är det miljarder? Jag vet inte.
Ja, men det är helt orimligt. Så att det ni behöver göra är att upskilla, dra lärdom av och sen så börja titta på var skapar detta värde för er. Christian, var hittar du din inspiration? Vad följer du som gör att du är på det här hela tiden?
Men det finns rätt många roliga. Twitter är ju en jättebra källa. Sen tycker jag Alan Thompson heter han, australiensare som var någonstans jag tror han var ordförande för Mensa och jobbade med begåvade barn, men han låg ner det innan han upptäckte att språkmodellerna kom, för att det här var framtidens intelligens. Han ger ut ett nyhetsbrev som heter Life Architect. Och jag tycker det är väldigt bra, för det kommer ut ganska sällan, någon gång i månaden, men han tar också så många infallsvinklar på AI. Både teknik och politik och implikationer och så där. Och många gånger kommer ju nyheterna redundant från alla de här. Så därför tycker jag Life Architect är bra. Just för att där kommer in inte bara matas med allting som släpps och den här ständiga hypen, utan lite eftertänksamhet också. Så när det släpps så är det som att se ett bra Netflix-avsnitt. Gotta mig och kommande läsningen. Vad kan du ge för tips?
Samma. Jag följer det mycket på grund av din. Sen så pratar jag ofta om Ethan Mollick, som jag tycker är en väldigt bra, som sätter det här i en kontext som är bra att följa både på LinkedIn och på Twitter eller X. Sen så följer jag en fellow montrealare som har ett nyhetsbrev som heter You Need a Robot, som är jättebra om man tänker på liksom automatisering, vad man kan göra i sin vardag, men också framförallt kanske man är på smedbolagssidan, så kan man använda flera av de här. Och att vi inom kort kommer att lansera ett nytt forum för ledare. Så att är man nyfiken, är man en svensk ledare som vill ta steg inom detta, så var inte rädda för att höra av er. Så kommer det komma ut mer info om just det där Christian kommer vara med, där vi har flera andra gäster till den här podden som kommer vara med, för att vi ska kunna driva på den här utvecklingen snabbare. Så Christian, tack så hemskt mycket för att du vill fortsätta dela med dig av det. Om man vill följa dig, var hittar man dig bäst då?
Ja, jag är ju inte så mycket bloggare. Det är någon enstaka LinkedIn-artikel, så det är väl där snarare.
Och, ja, det är en bra tempo, bra frekvens på LinkedIn skulle jag säga.
Ja, men jag skulle vilja faktiskt vända det tacket. Tack till dig, Peter, för alla du rycker tag i och hur du driver det här och insikterna du delar med dig av. Så att, och många svägar.
Christian, vi hörs av inom kort, och tack till dig som lyssnar på The Sweden Podcast. Följ oss så hörs vi snart igen.
Tack snälla.
Tack för att du investerar din tid tillsammans med oss och dyker djupare ner inom AI och hur AI kan ha en positiv påverkan på det svenska samhället. Som vanligt, så om du har frågor, tankar eller förslag på gäster, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter hittar du här i show notes. Det här är The AI Sweden Podcast, producerad av mig, Peter Cucelli, för AI Sweden.